Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Då säger jag hej och välkommen till Stjärnbaneret igen, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till den här översiktsserien idag efter ett litet inspel här med två avsnitt kring presidentval och presidentnomineringar. Och jag märker också att det tar ju lite tid att hantera ett avsnitt och sådär, så att försök då gett ut varje vecka, men det kommer kanske snarare framöver att bli varannan vecka. Och någon gång kanske det dröjer ännu längre, men det kommer flera avsnitt hela tiden, det lovar jag i alla fall. Men en liten sammanfattning kring vad vi står här i den här översiktsserien då. Vi har gjort ju ett rejält nedslag i inbördeskriget och även Vilda Västern då, och den här rekonstruktionseran pratar vi om då som kom efter inbördeskriget. Och sen har vi ju uppehållit oss väldigt mycket i de senaste avsnitten i den här serien kring den epok som brukar kallas då den förgyllda eran. Och det var ju för många amerikaner en väldigt tuff tid då. Bönder och gruvarbetare i västern som kämpar för sin överlevnad. Fattiga arbetare som sliter ut sig i en farlig industrimiljö, bor trångt i stora städer som också växer så fort så att de är väldigt ohälsosamma. Samtidigt har vi då en rik elit där det är väldigt många som blir extremt välbärgade, och deras sätt att göra affärer på ger ju dem ju namnet rånarbaroner. Politiken är också fylld av korruption och många politiker går just industrins ärende och tjänar mycket pengar på det. Och så fanns ju den här teorin om social darwinism och om den starkes överlevnad som liksom gör det systemet. Och allt det här gör också att det blir en ganska våldsam tid och det finns ju mycket traumatisering efter inbördeskriget och vapen i omlopp. Och i väst kämpar ursprungsamerikaner och andra minoriteter för sin överlevnad och i södern kämpar afroamerikaner för att försöka behålla i alla fall ett uns av rättigheter efter slaveriets avskaffande. Och i nordöst så sker det blodiga kamper då mellan arbetare som försöker organisera sig fackligt och förbättra sina villkor kontra arbetsgivare då. Och vi pratar också om att det här är en tid av en enorm immigration då med etniska och religiösa grupper som kanske allt mer avgick från den tidigare amerikanska normen av vit protestantism med engelska rötter. Dessutom får ju landet en ganska svår ekonomisk depression då som startar med paniken 1893, så kommer också påverka då att den här övergripande politiska frågan handlar väldigt mycket om det här, och ska man ha en valuta uppbackad av guld eller silver. Vi såg ju också att USA la om sin utrikespolitik som då blir mer och mer aktiv bland stormakterna och man ger sig in i ett antal konflikter som spanska-amerikanska kriget och annekterar öar i en, liksom en imperialistisk anda då. Och när vi nu kommer fram då till runt sekelskiftet 1900 så uppstår det ju en slags motrörelse till allt som har varit under den här förgyllda eran i princip då. Och då går vi in i det som brukar kallas för den progressiva eran av USAs historia då, som är en, ja, men vad ska man säga, på många sätt ganska ovanlig och lite färgstark och spännande epok i USAs historia då, som också påverkar landet rejält på, ja, i princip alla fronter kan vi säga då. Men innan vi går in på det så först lite öltips. Jag har ju hållit de öltipsen till den här översiktsserien och vi har ju gått igenom olika ölstilar. Och förra gången vi i översiktsserien så sa jag att ni kunde försöka få tag på någon form av milk stout eller sweet stout eller cream stout. Det finns olika namn här. Och det är ju en stout i grunden, alltså en kolsmörk svart ale då. Men den görs betydligt sötare i smaken då. Det kan ju komma dels från karamellmalt men framförallt kanske också att man tillsätter laktos. Och laktos det är ju en sockerform som öljäst inte kan angripa så att säga eller använda för att omvandla till alkohol och andra restprodukter. Så att öljästen kan liksom inte tugga i sig laktosen så den blir kvar i ölet och då bidrar det ju då med en extra sötma. Och det här är också en sån här historisk ölstil som har en historisk förklaring då. I England så börjar man ofta blanda i mjölk i stout för att göra den lite extra hälsosam och näringsrik. Och det här låter kanske knäppt med en öl som är bra för hälsan, men man kan ju komma ihåg att även porter till exempel skrivs ut på recept i Sverige till ammande mödrar så sent som på början av 1900-talet. Så att länge tänkte man att öl var en väldigt hälsosam sak då. Och det blev ju en grej ibland arbetade i England att man mitt på dagen så tog man en stout med mjölk i för att stärka sig inför resterande delen av arbetsdagen. Och som så många såna här historiska ölstilar så höll den på att helt glömmas bort då, men har återuppstått tack vare olika hantverksbryggerier. Ett av de första bryggerierna som återinförde laktos i stouten var ett klassiskt engelskt som heter Mackeson som lanserade då en milk stout i början på 1900-talet. Sen finns det lite olika namn då, sweet stout eller cream stout, som alla antyder samma sak, att det finns någon form av mjölksötma i de här länderna då. De här namnen har varit kontroversiella. Myndigheter i Storbritannien och flera andra länder har ju förbjudit till exempel epitetet milk stout som namn då, eftersom man har varit, helt enkelt varit rädda för att barn ska ta fel och börja öla. Vilket ju är lite konstigt för vi snackar så fortfarande om en jättemörk öl då, så kontrasten mot mjölk är ju rätt rejäl. Man skulle kanske snarare kunna blanda ihop den med Coca-Cola skulle jag tippa på då. Men gillar man en öl som balanserar fint då, mellan de här rostade alltså kaffe chokladton i kombination med en fin härlig len sötma så är det här ölet den perfekta då. Kanske om man gillar kaffe med mjölk i så är det en bra öl att ta. Och precis som Oatmeal Stout som vi pratade innan så är ju detta, ja men det är ju en väldigt len och fin, mörk, härlig smakrik öl. Så att det är en riktig favoritstil i min värld. Och man kan ju försöka få tag på St. Peter's Cream Stout från Storbritannien eller Samuel Adams Cream Stout från USA. Men det finns ju också svenska varianter, till exempel Grebbestad Milk Stout eller Remmalövs The Sweet Hoof Milk Stout. Så att det finns många olika varianter och få tag på. Det är bara att leta efter ordet sweet cream eller milk i kombination med stout eller porter då. Nästa vecka tänkte jag vi skulle prata lite grann om Amber Ale, så kan man försöka få tag på Deep Roots Amber Ale eller Lyckes Pale in the Face of Danger eller Vegas Hazy Amber eller Helsingborgs Amber Ale, så ska vi se vad det är för typ av öl. Men då går vi in tillbaka till historien och börjar prata om den här progressiva eran och progressiva rörelsen. Och det här brukar man ju kanske då förknippa med åren mellan den här depressionen 1893 fram till slutet på första världskriget, alltså i runda slängar 1890 till 1920 då. Så att jag kanske, alltså vi får ju leta efter rötterna till det här i slutet på 1800-talet, så, men jag sa ju att vi var inne på 1900-talet nu, men, och det kommer vi främst att vara, men vi får hitta lite rötter därifrån och sluta av 1800-talet och in på väg in mot 1900-talet. För många amerikaner hade det på just 1890-talet blivit väldigt uppenbart att faktorer som den oreglerade industrin, oplanerad urbanisering och den här aldrig sinande immigrationen skapar olika typer av samhällsproblem. Och då blir den här ekonomiska krisen 1893 lite droppen då. Och om inte fullständigt kaos ska följa så anser många då att nu måste nationen ta tag i det här med social instabilitet och ekonomiska orättvisor och politisk korruption. Och den rörelse som vill skapa lite här då ordning och rättvisa i samhället kallas just då för den progressiva rörelsen. Man vill helt enkelt säkra det amerikanska samhällets framsteg och utveckling, alltså dess progress. Där känner man ju igen om man jobbar som projektledare eller något så här progressrapport. Alltså vad gör vi för framsteg, ett uppdrag eller projekt eller sådär. Och det är ju delvis en term som används än idag i USA för någon som liksom aktivt vill skapa förändring. Det brukar man ju ganska snabbt få den här etiketten att man är en progressiv person då. Kan man vara en progressiv republikan eller en progressiv demokrat eller något sånt där. Och den här progressiva rörelsen här som uppstår runt sekelskiftet, den spretar ganska rejält och den är långt ifrån enad och skedde på väldigt många olika nivåer. Och motiven och metoderna var väldigt varierade och de progressiva själva har ju inte så lätt för det här att enas om vad det betydde att vara en progressiv person. Men gemensamt för alla var ändå en slags grundtro om att samhället kunde förbättras genom individuella eller gemensamma initiativ då. Och i det fallet så blir det då en ganska tydlig reaktion mot den här förgyllda erans sociala darwinism och som människosyn och det här oreglerade kapitalistiska systemet som har den här låt-gå-filosofin eller laissez-faire som det så fint heter på ekonomiskt språk. Men det är också en kritik mot, om man tittar på Thomas Jeffersons gamla liksom ideal av en minimalistisk statsapparat, eftersom många uppfattar då att dåtidens stat är alldeles för otillräcklig i storlek och initiativförmåga för att kunna lösa den här nya maskinålderns problem då. Så folk, vi tycker att politik och staten, det måste vi använda aktivt för att börja kontrollera och ordna upp samhällsproblemen. Och trots den här variationen i olika progressiva initiativ, eller kanske om man vänder på det på grund av just den olika variationen, så kommer den här progressiva eran att bli en fascinerad period fram till slutet av första världskrigen. Då man gör väldigt många olika typer av reformer. Och då pratar vi reformer på både lokal nivå, delstatsnivå och på federal nivå. Och det rör väldigt, väldigt många olika områden då. Det är arbetsförhållanden, städers sanitet, politiska val, jämlikhet, jämställdhet, ja, reformer som påverkar i princip samtliga samhällsskikt då. Man kan ju hitta rötterna till den här progressiva rörelsen i flera tidigare fenomen och politiska rörelser. Vi pratade tidigare lite grann om Greenback-partiet på 1870-talet som hade mycket valuta och pengar som sin hjärtefråga. Vi pratade om det här populistiska People's Party som uppstod i början på 1890-talet. Och en av den här populistiska agendan då från 1892 innehöll ju väldigt många reformförslag som de inte uppnår men som kommer att uppnås då under den progressiva eran. Men även om agendan så att säga snarlik så var initiativkraften väldigt annorlunda nu i den progressiva eran. För att tidigare protester hade ju mångt och mycket som vi pratade om tidigare kommit från jordbrukshåll då, medans reforminitiativet i den här progressiva eran skiftar lite då och kommer snarare från städer och snarare från medelklassen som börjar då attackera städernas problem och politisk korruption bland de här politiska bossarna då. En grupp som inspirerade de här progressiva var ju de så kallade Mugwumps som var då republikaner som på 1880-talet tröttnat på korruption och svågerpolitik inom partiet och därför valde då att bli någon form av oberoende politiska kandidater eller att till och med att i värsta fall från republikanernas synsätt då gått över till att bli demokrat. Och deras kamp om ett så här ärligt politiskt styre baserat mer på meriter blev då ett väldigt viktigt ideal bland de progressiva. Just den här termen Mugwump, det var faktiskt någon form av påhittat indianord som betydde ungefär självpåtagen chef och det levde kvar väldigt länge som titeln på någon som byter parti. Så ser ni, läser ni någonstans om att någon är en Mugwump så är det då någon som har bytt parti då. Och under den här progressiva eran så breddas ju själva betydelsen av det här med ett ärligt styre. Man börjar prata om ärlighet inom områden som polisväsende, gas, elektricitetsförsörjning, vatten och avlopp i städerna och i princip alla andra aspekter av samhället då. Och för många amerikaner som förespråkar reformer var också den här progressiva rörelsen väldigt välkommen som en möjlig väg framåt utan att för den delen behöva bli socialist som då ansågs vara lite mer extremt. Det kommer vi prata mer om senare, det här med socialism och varför inte det uppstod något superstarkt socialistiskt parti i USA då. En grupp som var väldigt viktig för hela den här progressiva rörelsen var de så kallade Muckrakers. Det här är alltså en grupp av författare och journalister som genom, kan man säga, undersökande journalistik publicerar verk som liksom skapar någon form av medvetenhet för den stora massan om vilka problem som den här kroniska fattigdomen i städerna och farliga arbetsförhållanden och barnarbete i fabriken och ohälsosamma branscher leder till då. Och det är ju alltså journalister som grävde lite djupare i sina reportage. Vissa ansåg att de kanske grävde lite för långt och var kanske lite för på att de snarare liksom försökte skapa någon form av skandalpress liksom genom att försöka överdriva så att säga problemen. Och de får faktiskt sitt smeknamn av den kommande presidenten Theodore Roosevelt som menar att de var nyttiga för samhället bara de inte grävde för långt. Och han jämförde det här med en karaktär i en roman som grävde dynga och att det gällde att veta när man skulle sluta gräva för att inte göra mer skada än nytta då. Och att rake muck, det var ju då att gräva eller kratta dynga. Så muckraker kanske på svenska skulle kunna bli i stil med dyngspridare om man ska ha en negativ klang då. Men snarare grävande journalistik om man ska ha en positiv klang på ordet då. Och viktigast när här muckrakers var Henry Lloyd som i sin bok Wealth Against Commonwealth kritiskt undersökte Rockefellers Standard Oil och andra monopol. Ett annat exempel är den danska immigranten Jakob Ries som skriver en bok som heter How the Other Half Lives som då beskriver hur man levde i slumkvarteren i New York. Och båda de här kommer ganska tidigt då på 1890-talet. Då. Men den gyllene eran för de här muckrakers-journalistiken där i början på 1900-talet finns två viktiga tidningar som heter Arena och McClure's. Och finns en viktig bok man kan nämna är Lincoln Steffens bok The Shame of the Cities som då avslöjar städernas korruption med det här systemet av politiska bossar och sådär. Och utan de här muckrakers så hade kanske inte de här progressiva kunnat få så brett stöd som de fick för sina reformer. För om man inte har de här så kallade avslöjandena och faktamässiga beskrivningarna av problemen, så hade ju inte samtidens problem avslöjats på samma sätt eller hamnat i fokus på samma sätt. Samtidigt sätter också de här muckrakers lite grann, skulle man kunna säga, fokus på den progressiva rörelsens styrka och svaghet i ett. Och styrkan är ju att man då ofta har kanske bra underlag och bra diagnos för samhällsproblem och korruption och missförhållanden. Som man då kan få via till exempel sån här grävande journalistik. Svagheten är då att man inte alltid kan enas om själva medicinen och vilka åtgärder som ska lösa problemet. Och muckrakers beskriver ju bara problemet. De har ju inte liksom en väg framåt då. Den grävande journalistiken då som de stod för symboliserar också en annan viktig faktor inom den här progressiva rörelsen, och det är just det här tron på fakta och expertkompetens och yrkesprofessionalism då. Tittar vi i slutet på 1800-talet så är det ju allt fler amerikaner som är sysselsatta inom administration och andra professionella yrken då. Industrierna behöver ju inte bara arbetare, utan de behöver ju också ledare och tekniker och ekonomer. Och städerna till exempel behöver ju inte bara invånare, utan de behöver också en massa specialkompetens inom utbildning, service, juridik, medicin, handel med mer. Och all ny teknologi då som kommer behöver ju forskare, ingenjörer, som i sin tur då behöver institutioner för utbildning och forskning som sysselsätter dem och så vidare. Så det här innebär ju att det runt sekelskiftet 1900 uppstår en distinkt grupp i samhället som på allvar kanske kan kallas då för medelklass då. Inte den mest inflytelserika och rika eliten då, men betydligt bättre utbildade och bättre bemedlade än den liksom stora fattiga arbetarklassen då. För att skydda sin position i samhället börjar också de här olika grupperna inom medelklassen, inom olika branscher, att organisera sig, vilket är typiskt för den här tiden då man skapar olika branschorganisationer och organ och sånt där som för att hjälpa varandra och lyfta upp sin egen professionalism då. Läkarnas nationella organisationer först ut 1901. Och det uppstår sådana saker som standarder inom medicin och licens för att få utöva yrket. Och andra branscher följer efter med liknande system med licenser och sånt där, som advokater, ekonomer och liknande yrkesgrupper då. På den positiva sidan så innebär ju det här att de här organisationerna innebär ett skydd från alltså outbildade och oseriösa aktörer som saknar licens då. Samtidigt finns det också som vanligt med mycket en negativ sida, och det är ju att man också kan använda de här organisationerna för att utestänga vissa grupper som afroamerikaner och emigranter och kvinnor och så vidare. Man kan också hålla ner antalet aktörer så att priset på tjänsterna hålls höga då. Men det är typiskt för hela den här progressiva rörelsen, det är den här strävan efter kunskap och expertis i allt man gör. Man har en tro på att även ovetenskapliga problem så att säga kan analyseras och lösas med strukturerade vetenskapliga metoder. Om en bransch verkar korrupt, ja, men analyserar vi den då med fakta och siffror så att man får kunskap, och sen kan vi utforma åtgärder för att åtgärda det hela. Och så här kan man säga att man angriper då problem efter problem under den här progressiva eran då. Lite av de här tankarna känner man kanske igen i Sverige om man pratar social ingenjörskonst som Alva Gunnar Myrdal förespråkar på 1930-talet, liksom inte så långt ifrån detta. Ett första tema för hela den här progressiva rörelsens reformagenda är en ökad demokratisering. Man ansåg att den amerikanska demokratin inte mådde bra och att svaret var mer demokrati. Bara det offentliga kunde bli en motvikt mot olika privata intressen som hotade nationen. Och för många progressiva blir det nog naturligt att starta reformerna med de politiska styrna i sig och därefter försöka reformera det sociala samhället genom det politiska. För att nå fram då måste de flesta progressiva förslagen i slutändan ändå förverkligas politiskt genom olika nivåer då, politiskt styre då. Så de här progressiva sätter en väldigt stor tillit till ökad demokrati och delaktighet som en lösning på många samhällsproblem. Och den här liksom enorma tron på att detta ska lösa mycket är ju kanske med facit i hand nästan på gränsen till aningen naivt då. Samtidigt kan man ju kanske ha förståelse för det här, därför att den här eran man kommer ifrån, den förgyllda eran, var ju så oerhört korrupt och i många fall odemokratiskt, så att sätta sin tilltro till det här kanske inte är så konstigt i den bemärkelsen då. De politiska reformerna startar i städerna och städernas styre. Som vi nämnde i tidigare avsnitt om städernas expansion, så hade det formella styret i många städer, som ofta då regleras i någon form av privilegiebrev från delstatsförsamlingen, så där halkat liksom efter i takt med att städerna växer så otroligt fort i slutet på 1800-talet. Och då uppstår det liksom ett maktvakuum då mellan vad städernas formella minimalistiska styre med borgmästare klarar av och vad folket i städerna egentligen behöver. Och i det här maktvakuumet, det är ju där de här politiska bossarna lokala kommer in och tar över. Och genom då att bidra med massa tjänster och gåvor, så kunde de här bossarna då bidra med en slags grundläggande trygghet och välfärd för många som saknar något socialt skyddsnät. Och vi pratade om det i något tidigare avsnitt, att man kunde ge mat till fattiga änkor, man kunde kanske se till att någons son kom ut ur fängelse och så vidare. Men i gengäld så är man ju då tvungen att rösta på bossarna som då kräver lojalitet, och samtidigt så passar ju också de här bossarna på att sko sig väldigt mycket ekonomiskt då, och man sätter liksom det här korruption och valfusk i systematik då. Och de progressiva, de vill ju skapa ett socialt skyddsnät och en bättre livssituation för de fattiga i städerna, men utan all den här korruptionen och fusket och maktspelen då. Man förespråkar exempelvis att man har upphandlingssystem, så att inte kontrakt bara kan ges som politiska tjänster, och ökad kontroll så att arbeten och service i städerna faktiskt inte behöver kosta mer än det behövde då. Man kan ju ta till exempel säga, ja, någon boss kanske fixar en spårvagnslinje som inte var konkurrenssatt, och att då någon form av lillboss skötte linjen, och så tar man någon cent av varje biljett, hamnar i lillbossens ficka, någon i storbossens ficka så att säga. Så de progressiva vill ju till exempel konkurrenssatta för att få rimliga priser då. Och skrifter av såna här muckrakers avslöjar ju många av de här bossarna, och successivt gjordes styret av städerna om under den här progressiva eran för att minska korruption och öka effektiviteten då. Så en efter en får de här korrupta bossarna se sig besegrade eller fällda i domstolar, och den här inkompetensen rensas ut från städerna. Det är inte alltid att det blir 100% förbättring för vissa grupper då, för om inte andra sociala skyddsnät skapas istället, så kunde ju i värsta fall den nytta som bossarna ändå trots allt gjort på vissa plan vara en förlust. Men naturligtvis är det i det stora hela en extremt bra utveckling att få bort de här korrupta bossarna då. Demokratiska reform begränsas inte enbart till styret av städer, utan även massa viktiga åtgärder kommer för att stärka demokratin på delstatsnivå. De progressiva menar ju att politikerna i de lagstiftande församlingarna var dåligt betalda, illa ansedda, generellt inkompetenta, korrupta ledamöter som liksom totalt kontrollerades av partierna och delstatsbossar. Så man försökte kontra detta med reformer som kunde ta makt från partierna och deras bossar och öka makten hos väljarna. Och det här resulterade i en rad olika demokratiska åtgärder, och en av de åtgärder som man kämpade hårdast för, de progressiva, det var det här med primärval. Man menar att de politiska partiernas nominering av kandidater inte skulle ske i någon form av rökfyllt rum av en inre cirkel av partitoppar, utan att medlemmarna borde få rösta. Alltså demokrati i ett nötskal då. Och så som systemet funkade var det ju oftast bara så att en liten del av medlemmarna i ett parti träffades på någon form av lokalt partikonvent, caucus som det heter, röstade fram delegater till partikonvent i counties, som i sin tur röstade delegater till delstatskonvent, som i sin tur röstade till de nationella partikonventerna. Och i det här systemet så dominerar ju då professionella partibossar och har ett enormt inflytande på vem som blir partiets kandidat. Men redan på 1870-talet så började man på sina håll hålla primärval på lokala plan. Då South Carolina blir den första delstaten att hålla primärval för hela staten 1896. Så därefter följer flera delstater efter då. Och inom 20 år så har nästan alla primärval i någon typ av val då. Det här pratade vi ju mer om i avsnittet innan här om presidentnomineringar. Hur det här kunde påverka hur presidentkandidater nomineras då. En annan reform som den progressiva driver igenom för att i demokratins anda, det är ju att öka den politiska delaktigheten. Och det är ett verktyg då som man driver fram med folkomröstningar. Om ett visst antal, alltså minimiantal av väljare skriver under en petition om att folkomrösta i en viss fråga då, någonting som kallas för initiativ, då skulle alltså folkomröstning hållas då, referendum som det kallas. Så att då ökar man folkets makt genom att kunna då se till att det blir en folkomröstning där man kan tycka till i olika frågor. En annan reform är den så kallade recall eller återkallandet som gör att väljarna utifrån vissa regler kunde rösta för att en korrupt politiker återkallades från sin post om han inte skötte sig. I början av 1900-talet så är det runt hälften av delstaterna som har infört möjligheten att folkomrösta och ett dussintal delstater som där man kan återkalla inkompetenta politiker då. En annan viktig demokratisk reform är ju att införa så att säga hemliga röstningsprocedurer. På den här tiden kallas det oftast för den australiensiska rösten då. Tidigare har ju val oftast varit så att säga helt öppna. Vem som helst har kunnat se vem som röstade för vad i vallokalerna. Kanske att du fick muntligt tala om för någon vad du röstar på och alla runt omkring dig hörde att jag vill rösta på kandidat C eller kandidat så då. Och införandet av de här hemliga valen minskar ju då de stora bolagens och lokala bossarnas inflytande för att ett stort bolag är inte riktigt lika billig att ge stora liksom, ska man säga, gåvor inom citationstecken om man inte vet att det resulterar i gentjänster. Och betalar du någon väljargrupp bidrag och sen vet du inte om de faktiskt sen röstar på det valet du vill eller något annat, då är det ju ett osäkert belopp att betala ut så att säga. Och det här gäller också politiska bossar som tidigare mer eller mindre bokstavligt har att låtit sina lakejer följa med eller mer eller mindre släpa väljare till vallokalerna och väl på plats se till att de då röstat rätt. Med hemliga röster så är inte det här möjligt heller då. De progressiva attackerar också en del av konstitutionen som inte var demokratisk, nämligen valet av senatorer. På konstitutionskonventet 1787 så har man ju sett till då att enbart representanthuset är direkt folkvalt. Sen är det ju då upp till varje delstats lagstiftande församling att utse delstatens två senatorer till kongressen. Enda möjligheten för folk att påverka var ju liksom indirekt genom att rösta i delstatsvalens val först till den lagstiftande församlingen. Och ett första steg var ju att införa primärval av senatorer. Nevada är först ut 1899, men primärvalet i det fallet skapar ju då egentligen bara en form av önskemål om vilken senator som folk hoppades eller förväntade sig att den lagstiftande församlingen skulle utse. Sen kunde ju de rösta på någon annan i alla fall så att säga. Så det är ett första steg men inte riktigt tillräckligt då. Men ska man ändra rejält då så måste konstitutionen förändras då. Och med start 1894 så röstade representanthuset i Washington vid fyra tillfällen igenom ett förslag om ett konstitutionellt tillägg för att göra senatorer direkt valda av folket. Men senaten blockerar hela tiden förslaget själva då. Alltså de som det berör vill inte ha det här systemet då. Och då börjar ju opinionen mer och mer ifrågasätta senaten, och senaten får ett litet nedvärderande namn här då, miljonärsklubben bör den kallas då. Så till slut 1912 så gav senaten med sig då och röstade igenom det här konstitutionella tillägget, och efter det då så skickas det ut till delstaterna, och när tillräckligt många har ratificerat tillägget då, alltså 3/4, så kan det träda i kraft 1913. Och därmed är då hela kongressen, både representanterna i representanthuset och senatorerna i senaten, valda direkt av folket då. Alla de här demokratiska reformerna som de progressiva driver igenom försvagar ju partiernas inflytande, även om det inte liksom elimineras då. Och då uppstår en ganska ironisk effekt då, en följd av de här progressiva reformen ju är att röstdeltagandet lite ironiskt faktiskt minskar. Under den här förgyllda eran hade ju valdeltagandet i presidentval ibland varit över 80% som vi pratade om. Väldigt jämna val, väldigt många som gick och röstade så att säga. I valet 1900 då vid sekelskiftet så var det nere på 73% och 1912 hade det sjunkit ner på 59% och därefter så skulle det ju aldrig mer komma över 70% igen då. Och flera orsaker ligger bakom den här hemliga röstsedeln spelar ju roll. Partibossarna hade ju svårare för att, eller ville ju inte längre tvinga väljarna till valurna. Det var också så att icke-läskunniga immigranter som tidigare kanske ja, fått liksom bokstavlig hjälp att välja rätt kandidat muntligt, de var ju helt plötsligt ganska svåra att mobilisera i ett val där man behövde liksom kunna läsa för att kryssa i rätt kandidat bakom en skärm. Och det här då i läge med att immigrationen nådde sin höjdpunkt kan ju påverka att valdeltagandet gick ner ganska mycket då. En annan aspekt till det här partiernas minskade makt och lägre valdeltagande är också att andra intressegrupper börjar uppstå parallellt i början på 1900-talet. Alltså grupper som branschorganisationer, handelskammare, lobbygrupper, yrkessammanslutningar med fler som inte har någon direkt koppling till partierna men som kanske ofta vänder sig, om inte direkt till politiker så kunde man vända sig till den nya tjänstemannanivån och en hel del av det politiska engagemanget börjar då kanaliseras genom de här grupperna. Partierna och deras bossar var inte längre det enda sättet för olika grupper att kunna påverka samhället längre. Och det här var ju liksom kanske inte alltid den utveckling som de progressiva hade tänkt sig. Så man kan säga att vissa av de här progressiva reformerna träffar lite bredvid målet. Ett problem byts ut till ett annat.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ett annat tema för de progressiva reformerna är effektivitet, eller snarare kanske effektivitet i styret. Precis som stora företag den här tiden började styras mer effektivt då, bland annat enligt den här till exempel Frederick Taylors inflytande bok, det här The Principles of Scientific Management som kom 1911, som ju är en bok som lägger grunden för styret av företag och länge är liksom bibeln gällande organisationsteori inom det ekonomiska området. Skulle jag säga ett arv som vi kanske fortfarande hindras av än idag om man jobbar med management och verksamhetsutveckling då. Precis som man tänker sig där att företag ska styras på ett effektivt sätt så vill ju de progressiva även att styret av städer och counties och delstater och så vidare också ska vara effektivt. Och med start i städer så satte progressiva krafter igång för att försöka öka den här effektiviteten och ta bort slöserier och etablera tydliga hierarkier av ansvar och system för att utkräva ansvar då. I städerna innebär det att man skapar två väldigt viktiga organ och det första är ett system med kommissionärer. Administrationen och det yttersta ansvaret för olika liksom aspekter av städernas styre då. Alltså typ renhållning, polis, brandkår med mer läggs då i händerna på valda kommissionärer som tillsammans bildar någon form av statsstyrelse. Och naturligtvis också en slags demokratiseringsaspekt som vi känner igen även idag i USA, att man till exempel väljer polischef, och det är ju för att man ska också kunna utkräva ansvar, att om är vi inte nöjda med, har vi en polischef som inte är effektiv, då väljer vi bort honom och hoppas på någon som är mer effektiv. Och först ut med det här systemet är staden Galveston i Texas. Och orsaken är ganska speciell. År 1900 exakt då, förstördes staden av en orkan och en enorm flodvåg. Och det gamla styret i stan hade inte haft skuggan av en chans för att kunna hantera den här katastrofen. Och det gör ju att folk blir väldigt missnöjda. Ja, det blir ju lite grann som stormen Katrina i New Orleans till exempel. Det vart ju också mycket missnöje. Förespråkarna för reform var ju då ganska snabba med att utfärda ett nytt liksom charter, som det heter, alltså konstitutionen, privilegiebrev för staden, där man då införde systemet med kommissionärer. Och det där är framgångsrikt, så snart följer andra städer i Texas efter, och 1907 så börjar Des Moines i Iowa att ta kommissionärer, och sen till slut så sprider det sig till väldigt många städer då. Det andra organet som skapas var också en nivå av tjänstemän under borgmästaren och borgmästarens politiska råd då. Och de här stadsplanerarna och professionella administratörerna skulle ju liksom styra städerna i det dagliga arbetet utifrån de planer och policies som politikerna beslutade. Inte sällan var ju de här tjänstemännen före detta företagsledare eller ingenjörer, och tanken var ju att de här tjänstemännen skulle vara liksom oberoende bortanför politikernas korrumperande inflytande. Och staden Stoughton i Virginia är först ut med det här 1908, men redan 1914 så etablerades en nationell organisation för tjänstemän i städer, så hade det spridit sig ganska snabbt då. Och den person som kanske främst kan symbolisera den här strävan efter effektiva städer, det är Detroits borgmästare, republikanen Hazen Pingree, som styr staden på 1890-talet. Och han driver igenom en rad reformer av, liksom i progressiv anda då. Han inför bland annat system där man använder upphandlingar, alltså kallas bid system för stadens kontrakt. Tidigare hade det alltså bara varit politiker som mer eller mindre kunnat delat ut lite till höger och vänster olika kontrakt, ofta utifrån personliga kontakter och svågerpolitik då, och någon form av system av tjänster och entjänster. Och nu ser då Pingree till att specificera vilket jobb är det som ska göras, och sen ger han kontrakten till det som kan utföra jobbet bäst och billigast. Så han förflyttar så att säga beslut om kontrakt från politiken till tjänstemännen. Och Pingree är också ett bra exempel på någon som använder fakta och analys för att komma fram till lämpliga åtgärder, alltså själva den här grundtanken i den progressiva rörelsen. När han tycker att elektriciteten är för dyr i Detroit, så gör han en egen utredning och studerar elpriser i andra städer, och då ser han att i Detroit som stad betalar mer än någon annan stad, och han försöker då förhandla med elleverantörerna, men de vägrar att sänka priserna. Då startar Pingree ett eget offentligt bolag som håller lägre priser och som sen då pressar ner priserna genom ökad konkurrens då. Samma sak gäller för spårvagnstrafiken i Detroit, där Pingree tycker att biljettpriserna är oskäligt höga då. Så han börjar hålla inne kontrakt med bolagen som kör linjerna och försöker pressa priserna då. Det blir då en strid mellan borgmästaren då och de här bolagen. Och när det drar ut på tiden, så bara för att visa folk att han har rätt, så skapar han en egen spårvagnsträcka och visar att den här går att köra till ett lägre pris. Och därmed så får de här bolagen kasta in handduken och sänka priset då. Och på många sätt är ju det här unikt. Det kanske låter liksom självklart med dagens liksom måttmätt och hur saker och ting fungerar, men man får inse att i USA just vid den här tidpunkten så är ju detta fullständigt unikt. Och som vi tittar på hela den här tidigare historien och förgyllda eran, så nu har vi helt plötsligt någon som säger sig stå på arbetarnas liksom och medborgarnas sida. Tidigare har alltid bolagen kunnat styrt. Så i stad efter stad så finns det liknande reformer där man skriver om städernas styre och kompletterar politikerna med tjänstemän. Sen använder man fakta och analys för att bryta upp monopol, minska slöserier och rensa bort korruption då. Och där kan man jämföra, när USA på 1830-talet var ett jordbrukssamhälle, så då var det president Andrew Jackson, som då ansågs vara folkets man. Han var ju känd för att Han menar att vilken normal intelligent person som helst skulle kunna utföra offentliga arbetsuppgifter. Det behöver inte bara vara någon form av elit som hade den typen av jobb då. Och det kanske var rätt då, men komplexiteten i samhället i den industriella eran runt sekelskiftet hade gjort att vissa offentliga funktioner snarare liksom krävde specialister och experter som på något vis hjälpte de folkvalda. Och det som var sant i städerna, det var ju också sant liksom på delstatsnivå. Och de progressiva driver också igenom väldigt mycket reformer för att göra delstatsstyrna mer effektiva. Och den som går i frontlinjen när det gäller att reformera delstatsstyret var väl i väldigt stor mån guvernören i Wisconsin, Robert La Follette. Och Wisconsin under hans tid kallas till och med för The Laboratory of Democracy eller Laboratory of Progressivism. Och La Follette, han skapar ett organ som kallas för Legislative Reference Bureau för att bidra med liksom forskning, analys, stöd för lagstiftarna i delstatens lagstiftande församling så att man kan besluta om effektivare lagar då. Och han driver igenom många åtgärder som då liknar Pingris fast på delstatsnivå. Då. Generellt handlar det om att bryta banden av korruption mellan den politiska sidan och företagen. Delstaten ska helt enkelt tjäna medborgarna, inte de stora företagen. Och förutom politiska åtgärder då, som folkomröstningar och primärval så inför han bland annat en skatt på företag, han inför en arvsskatt. Han skapar ett system av kompensation för arbetare som skadar sig på arbetsplatser. Han startar en järnvägskommission som utreder järnvägspriser och lyckas få järnvägarna att sänka priserna. Och både Pingree och La Follette för ju liksom då makt från bolagen till folket. Och det här gör också att de blir väldigt populära bland invånarna då. Och de börjar liksom på lokal nivå men avancerar och Pingree blir till slut guvernör till exempel, medan La Follette blir senator i kongressen då. Och de här Wisconsin-idéerna om ett mer effektivt och vetenskapligt styre av delstaterna blev väldigt ofta studerat och kopierat av andra delstater, så Oregon och Kalifornien ligger inte långt efter och även i New York görs många progressiva reformer. Ett tredje tema för de här progressiva reformerna, det är ju också regleringen av företag. En alltför stor koncentration av ekonomisk makt i händerna på några få var inte hälsosamt för samhället. Det är de flesta progressiva överens om då. Och det hade man ju då sett under den här förgyllda eran då. Och med stöd från båda partierna hade ju kongressen röstat igenom Sherman Antitrust Act 1890, den pratade vi om tidigare. Det är ju en lagstiftning som blir kanske mer symbolisk än vad den faktiskt är effektiv. Och det är inte lätt heller att hitta lösningar på det här problemet. De mest radikala lösningarna som förespråkades av socialister, det är ju att nationalisera vissa branscher som till exempel järnväg och olja. Och i några få städer görs just det här, till exempel gasförsörjning eller transportsystem tas helt enkelt över av det offentliga. Men socialisterna var i minoritet och de allra flesta progressiva, de ville jobba med regleringar av befintliga system istället då. Och det är viktigt att poängtera, den progressiva rörelsen var ju liksom inte emot egentligen kapitalism och marknadskrafter, men till skillnad från konservativa förespråkare av social darwinism och att låta marknaden styra sig själv, så såg man ju ett behov av att lösa kapitalismens problem genom att reglera där det gick snett. Så genom regleringar av affärsvärlden så hoppas de progressiva att återställa liksom sund konkurrens och den mänskliga sidan av marknaden. Vissa argumenterar för att använda den federala staten för att tvinga de stora aktörerna som monopoliserade vissa branscher att splittras upp då i fler företag så att balansen mellan stora och små företag återskapar så marknaden fungerar. Så statliga regleringar skulle ju alltså vara en garant mot allt för stora företagskombinationer som hindrar konkurrens. Andra progressiva var ju skeptiska till att enbart liksom öka konkurrensen i sig. Och menar att det skulle kunna alltså att bara åtgärda de större företagen, det hjälper liksom inte. Det är inte storleken i sig, utan hur företagsledarna agerar och utnyttjar sin eventuella makt. Och den här gruppen då börjar skilja på good trusts och bad trusts. Alltså ekonomisk konsolidering i sig är svår att stoppa och kanske inte någonting man ska stoppa, men en effektiv och stark stat kan istället inta en mer aktiv roll för att övervaka och planera och reglera marknader. Så att branschjättar som beter sig illa, ja, de kan vi ju reglera, men om allting gick bra till och branschjättarna inte betedde sig illa så var det okej. Alltså storleken var inte problemet i sig, utan att hur man agerade på marknaden. Inom den progressiva rörelsen pratar man också väldigt mycket om social gospel och social rättvisa. Att göra reformer och framsteg som går bortanför den enskilda individen och göra sociala reformer i stort. Och ett område där de progressiva verkligen såg sociala problem är ju de här överbefolkade städerna och de slumområden där familjer tränger ihop sig tätt, så att säga. En lösning som de progressiva hämtar från Storbritannien är så kallade settlement houses, alltså, och det här är hus då, stora hus som, där man då har kvinnor som bor där från medelklassen, oftast unga och ogifta men utbildade, och de här får då blanda sig med de fattiga familjerna och ge dem stöd på olika sätt, alltså till exempel hjälpa immigranter lära sig engelska, lära ut hur man sköter hygien, enklare sjukvård, arrangera barnpassning, kurser, kultur och mycket annat då. Så man kan ju se de här kvinnorna jobbar i princip som en slags socialarbetare. En av de mest drivande i att etablera sådana här settlement houses var socialarbetaren Jane Adams, och det mest kända projektet var det så kallade Hull House i Chicago, som blev modell för mer än 400 sådana här hus då. Och i princip kan man säga att det är det här arbetet i den här typen av hus som lägger grunden till det som senare kommer att bli liksom socialarbetare i USA. Insatserna i såna här settlement houses var ju då givetvis oerhört aktningsvärda i ett samhälle utan välfärd och skyddsnät och arbetsförmedlingar och utan kurser i engelska för invandrare och så vidare. Det är ju verkligen en gräsrotsrörelse och en slags praktisk vardaglig progressiv reform att verkligen handgripligen hjälpa familjer och kvinnor på det här viset. Samtidigt förstår ju många också att den här hjälpen nådde väldigt få sett till den totala massan av fattiga i städerna. Någon har beskrivit det som att det var ungefär som att försöka tömma havet med en tesked, så att säga. Även om varje tesked är hedersvärd nog så hjälper det inte liksom hjälper inte i helheten. Men ur det här kommer ju också mycket påverkan och lobbying för boendelagar, offentliga lekplatser och mycket annat som liksom då kan gynna fler än bara de som bor i de här husen. En annan viktig aspekt av den sociala orättvisan, det är ju arbetsförhållandena, och här angrep ju de progressiva orättvisor och missförhållanden på många olika områden då. Ett av de områdena som man verkligen ville förbättra var ju det här fruktansvärda barnarbetet då. Och i början av 1900-talet med hjälp av statistik och bilder så lyckas de progressiva i många delstater påverka lagstiftare att förbjuda barnarbete. Förbjuda, det innebar ju ofta att man satte någon form av minimiålder som kunde vara mellan kanske 12 och 16 år. Men att man också då begränsade antalet timmar barn kunde arbeta, så det var inte så att man förbjöd barnarbete rakt av, så att säga, men man försökte reglera det. Ja, och även kvinnors arbete begränsas inom vissa nyckelområden som farliga yrken och nattjobb och sådana saker då. Många reformer inom delstaterna, som exempelvis reglering av arbetstid och liknande, försöker man ju driva igenom men möter väldigt stort motstånd på grund av domstolarna. Man kan till exempel lyfta fram högsta domstolen, som ju i många aspekter tyckte att det här med kontraktsrätt och sånt är betydligt viktigare än någon form av sociala regleringar. Och då innebär det att man ställer sig allt som oftast på arbetsgivarnas sida. Ett sånt känt fall är ju i högsta domstolen är ju Lochner mot New York, där domstolen då ogiltigt förklarar en delstatslag i New York som begränsar arbetstiden till 10 timmar om dagen. Och då ansåg då högsta domstolen att det här inkräktar ju på rätten att skriva kontrakt. Och har man skrivit ett kontrakt så är det villkoren i kontrakten som är det viktiga. Det spelar ingen roll vilka villkor det är. Det viktiga är att man kan ingå kontrakt så att säga. Alltså det står över social rättvisa då, enligt högsta domstolen. Då. Men lagstiftningen för att göra arbetsplatser alltså mer fysiskt säkra är lite mer framgångsrika. Och den här typen av reformer får ett väldigt uppsving efter den här fruktansvärda händelsen vid Triangle Shirtwaist Company i New York då. Där 1911 så började brinna i den här klädfabriken då. Och det här är en klädfabrik där främst unga immigrantkvinnor jobbar, typ oftast kanske i tonårsåldern, som sitter och jobbar hårt då vid symaskinerna. Och när det börjar brinna i den här fabriken och de försöker ta sig ut ur byggnaden så visar det sig att det är omöjligt. För flera av utgångarna är förseglade av arbetsgivaren för att kvinnorna då under sina arbetspass inte ska kunna ta rast eller stjäla och smuggla ut produkter och så vidare. Så arbetarna på de tre övre våningsplanen i det här stora 10-våningshuset, de kan helt enkelt inte ta sig ut fastän det brinner. Så ute på gatan så står polis och brandkår och massa av frivilliga som hade kunnat hjälpt. De står bara och ser på då den här katastrofen utan att vare sig någon kan ta sig in eller ut ur byggnaden. Det slutar med att 146 arbetare då, eller kan jag säga kvinnor i princip, nästan alla dör då. Ändra att man helt enkelt brinner inne då, eller att man då hoppar ut från taket när värmen blir alltför outhärdig. Så att ute på gatan kan man bara stå och se på när de faller i backen. Och den här fruktansvärda händelsen då leder till en rad lagar både i New York men även andra delstater. Och det här handlar om lagar som kompensation vid skador, lagar om brandsäkerhet som ju, ja, naturligtvis med dagens mått mätt är lite av ett skämt, men det är ändå liksom en start på lagar om brandsäkerhet då. Men också så här krav på inspektionsrunder på arbetsplatser och liknande. En annan aspekt av den progressiva rörelsen är ju, eller en av de starkaste liksom delrörelserna kan man säga, är nykterhetsrörelsen, temperance movement som det heter. Många progressiva anser att alkohol måste bort från den amerikanska vardagen som en förutsättning för att skapa ordning och reda i väldigt breda allmänna ordalag då. Och nykterhet blir då en viktig fråga på många sätt och den är extremt viktig inom kvinnorörelsen. Vid den här tiden så många arbetande män, de väljer ju efter långa arbetsdagar att istället för att gå hem till familjen i ett ohälsosamt och trångt boende så går man ju hellre och slår ihjäl några timmar på pubben då, eller salonen som man sa i USA vid den här tiden. Och det här betyder ju att en ganska stor del av inkomsten sups ju då upp. Och inte nog med det så kommer ju oftast mannen hem då onykter och i värsta fall leder det till våld mot kvinnor och så vidare då. Så kvinnorörelsen ser ju här att kan vi ha nyktra män så skulle ju kanske vår situation förbättras rejält både fysiskt och ekonomiskt. Men också från arbetsgivarnas håll så förespråkar man ju nykterhet, åtminstone bland arbetarna så att säga. Det var inte ovanligt att många dök upp helt enkelt onyktra eller kanske inte dök upp alls då på grund av fylla. Och det här är ju såklart en säkerhetsrisk och ineffektivitet i bolagen så att även bolagsägare driver på det här då. Och även de som förespråkar ekonomisk och politisk reform kunde ju också förespråka nykterhet för att spritindustrin var en sån väldigt smutsig bransch som många ville reglera. Dessutom var ju de här salonerna och pubbarna var ju väldigt centrala platser för de här politiska maskinerna och de politiska bossarna. Så om man kunde stänga saloner och sånt där, då skulle det ju också vara ett ganska svårt slag mot politisk korruption också då. Lite grann slå flera flugor i en smäll kan man säga. Och nykterhetsrörelsen har ju sin föregångare i den som fanns på 1800-talet. Och det fanns ju en nykterhetsrörelse redan liksom på 1830-40-talet som ofta hade en väldigt stark koppling till religiösa institutioner. Och det har den även nu då. 1873 bildas Women's Christian Temperance Union, WCTU, som i början av 1900-talet faktiskt är den enskilt största kvinnliga organisationen i USAs historia dittills då, med 245 000 medlemmar. 1893 skapas också en organisation som har namnet Anti-Saloon League, som kräver då att saloner stängs, alltså pubbar. Så det är en tydligt vilken fråga man bryr sig om då. Och den här nykterhetsrörelsen växer successivt i styrka då under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och krav på att helt förbjuda tillverkning och försäljning av alkohol hörs från allt fler håll. Man vill helt enkelt ha ett alkoholfritt USA. Och 1916 så hade 19 delstater infört förbudslagar i linje med det här. Och det här leder ju, som vi kommer att se senare, till det här kända 18:e tillägget i konstitutionen som trädde i kraft 1920 då, som ju ger oss den här så kallade förbudstiden när alkohol är illegalt då. Men det ska vi prata mer om en annan gång. Eftersom immigration också är kopplad till trångt boende i städerna och alkohol, så blev även immigrationen då en fråga för progressiva. Vissa såg lösningen i att minska antalet immigranter som kom till USA, och i den här tidens liksom rasbiologiska anda så var man helt enkelt rädd för att det amerikanska folket skulle korsas med för många olika nationaliteter och så att säga att rasen smutsades ner. Andra lite mindre rasistiska progressiva menar att ja, men immigrationen är ju inte fel i sig, men nyanlända immigranter måste naturligtvis hjälpas och så att man kan anpassas till USA bättre och till lite snabbare då. Så det är lite grann som debatten med större företag också då. Många anser att det inte är fel i sig, men vi måste angripa själva grundproblematiken då. Och ett sätt var ju bland annat sådana här settlement houses där man kanske kunde få lite hjälp med språk och översättningar och annat. Och att man också kunde ta bort då drickandet som ansågs vara vanligt bland immigrantgrupper då. Och en federal rapport från experter som då undersökt immigrationen rapporterar att de här så kallade nya immigranterna som vi pratar om i något avsnitt sen, alltså de som kom från Syd- och Östeuropa, de verkar ju också mycket riktigt ha svårare att anpassa sig än de så att säga gamla immigranterna som kom från norra Europa och västra Europa. Och det här la ju då grunden till det som vi kommer att komma till efter första världskriget, när man inför olika kvoter för immigranter beroende på vilket land man kommer ifrån och vilket land man då vill att folk ska komma ifrån. Så som vi har sett nu då, om vi ska sammanfatta det i det här avsnittet, så uppstår en väldigt stark progressiv rörelse på både lokal nivå och på delstatsnivå. Och många är enade om vilka problemen är, men man använder helt nytt angreppssätt med fakta och statistik för att försöka hitta problemens kärna. Man är inte alltid ens om åtgärderna, och man är mer eller mindre framgångsrika på olika områden, men USA förändras ju på många sätt runt sekelskiftet just på grund av den här progressiva rörelsen då. Men det ska inte stanna där heller då. I början på 1900-talet med Theodore Roosevelt i spetsen så kommer den här progressiva rörelsen även upp på den federala nivån, nationella nivån, upp till kongressen och rätt in i även då Vita huset. Presidenter som Roosevelt och William Howard Taft och Woodrow Wilson brukar ju kallas just för de progressiva presidenterna, och det här inleder ju en ny era där bland annat presidentposten förstärks ganska rejält. Men de här presidenterna och den federala nivån ska vi prata mer om i kommande avsnitt. Tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore,
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.